Varsågoda och sitt, så ska vi gå till Efesierbrevet. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 4-6. Vi ska tala om predestinerade till frälsning från den här texten. Predestinerade till frälsning, Efesierbrevet 1 och 4-6. Jag läser. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Den här texten handlar alltså om Gud Fadern som har förutbestämt och utvalt vissa personer till att bli frälsta. Han har utvalt dem innan han skapade världen, innan tiden fanns till, före jordens grundläggning. I sitt eviga beslut. Paulus har börjat brevet, som vi talade om tidigare, i vers 3 så börjar han med att säga: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som har välsignat oss med all andlig himmelsk välsignelse. Och där är fortsättningen på den här lovprisningen till Gud som Paulus inleder sitt brev till Efesierna med. Han börjar med att lovsjunga Gud för hans eviga beslut. Och i det här stycket, som sagt, talar han om hur Gud utvalt sitt folk till att bli hans barn. Sedan längre fram i stycket efter talar han om hur sonen har återlöst dem genom sitt blod. Och i stycket där längre fram så talar han om hur anden har satt sitt sigill på dem. Så Paulus välsignar Gud, Fadern, sonen och den heliga ande, den heliga treenigheten. Hela treenigheten är inblandad i människors frälsning. Och nu börjar han med vad Fadern har gjort i det här stycket. Fadern har utvalt dem till att bli heliga och fläckfria inför honom. Fadern har förutbestämt dem till barnaskap, till att bli hans barn, till att adopteras. Och allt detta för att han ska prisas, hans äras, hans nåds äras pris i Kristus. Paulus börjar det här brevet till Efesierna på detta sätt, för han vill uppväcka deras tillbedjan. Han vill väcka Efesierna till förundran, till beundran över Gud, över hans eviga beslut, över den frälsning han har gett till sitt folk. Och det är syftet med den här texten, att väcka förundran och tillbedjan för Gud och hans ära och hans frälsning hos hans folk. Och att visa att ingen människa har någonting att komma med inför Gud, ingenting att skryta med i sig själv, inget gott i sig själv, utan det beror helt och hållet på Guds utväljande nåd som han har bestämt långt innan vi fanns till, långt före jordens grund blev lagd. Paulus börjar Efesierbrevet med att tillbe Gud, lägga ut den här teologin om utkorelse, om vad Gud har gjort. Det är första delen av brevet, som jag nämnde också förra gången, men jag vill tillägga, jag vill betona det här också, att Paulus börjar med att lägga fram den sanna, sunda läran, och sedan går han över till praktiken i andra delen av brevet. Det är många som säger, och det ska jag också komma fram till längre, det är många som säger att rätt teologi behövs inte. Det behövs inte att man har korrekt teologi så länge man lever i lärjungaskap och allt sånt. Så länge man lever det kristna livet hängivet och lever för Gud. Det är sant att man ska leva för Gud och ha det kristna livet. Men det är inte sant att sund teologi inte är relevant. Att man inte behöver bry sig om teologiska grunder. Annars hade inte Paulus börjat brevet med att lägga fram teologin. Han hade gått direkt till praktiken. Men så gör han inte. Han börjar med rätt teologi och sedan rätt praktik. Teori först, praktik sedan. Så är det i alla yrkesområden där man lär sig ett yrke eller lär sig någonting. Man lär sig teorin först, sedan kan man börja praktisera. Har man rätt teori, rätt teologi, så leder det till rätt och god praktik. Stabilitet. I alla fall, vi går till texten. Faderns utkorelse av sitt folk. Vers 4. Gud, han har utvalt. Han börjar med ordet så som, och det knyter han till det förra. Gud är välsignad. Han har välsignat oss med all andlig välsignelse, så som han utvalt oss. Han har utvalt oss i honom. Men vilka är det som han har utvalt? Vilka har Gud utvalt? Vilka har Gud Fadern utvalt? Det är inte, han talar inte om hur Gud har utvalt nationen Israel. Gud har utvalt nationen Israel i Gamla testamentet för sina syften, men inte det som Paulus talar om här. Det är inte nationen Israel han talar om som är utvald, utan han talar om oss. Han använder ordet oss. Han talar inte bara om sig själv, de som skriver med honom, utan talar också, inkluderar hela församlingen i utkorelsen, nämligen de kristna. Gud har utvalt de som är kristna. Paulus, oss, de kristna, församlingen i Efesos. Så vilka har han utvalt? De kristna. Nästa fråga är, hur har Gud utvalt oss? Han säger i honom. Och det syftar tillbaka till förra versen där han nämner Jesus Kristus. Också i nästa text, genom Jesus, nästa vers, genom Jesus Kristus. Gud har utvalt de kristna i Jesus Kristus. Det är inte en automatisk utkorelse eller frälsning där Gud bara utväljer vilka som blir frälsta, och så blir de frälsta i ett sorts vakuum där de är utvalda och därför frälsta helt plötsligt utan någon referens till någonting annat. Nej, de är utvalda i Kristus, de är utvalda i en specifik plats eller i en specifik person i Kristus. De är inte utvalda i sig själva eller på grund av sig själva, på grund av någonting som de själva hade, utan de är utvalda i Kristus. Utvalda med hänvisning till vad Kristus, vem han är, vad Det var tänkt vad han skulle komma att göra i tiden längre fram. Det finns bortförklaringar här där man använder detta att Gud har utvalt oss i Kristus. Och då säger man att det är inte vi som individer som är utvalda, utan det är Kristus som är utvald. Och sedan för att man tror på Kristus och hamnar i Kristus genom sin egen tro eller sin egen förmåga, så gör man sig själv till inkluderad i utkorelsen i Kristus. Men så är det inte. Gud har utvalt oss, de kristna, i Kristus. Objektet för utkorelsen är oss personer, individer, som är utvalda i Kristus. Inte för att de placerade sig själva i Kristus, utan de är utvalda till att bli placerade eller hamna i Kristus. Så Gud har utvalt vilka? Oss. Hur har han utvalt oss? I Kristus. När har han utvalt oss? Kommer nästa fråga. Jo, före världens grundande. Före världens grundande. Innan världen skapades. Innan universum blev till. Innan någon av oss ens var född eller existerade, eller våra mödrar eller något sånt, innan vi var födda. En parallell finns förstås i Romarbrevet 9:11, där det talar om Jakob och Esau. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan honom som kallar. Poängen med att Paulus här i Efesierbrevet säger innan jordens grund blev lagd, poängen med att Paulus säger innan de blev födda hade gjort vare sig gott eller ont, poängen är att det beror inte på människors gärningar, utan på Guds beslut att välja vem han vill. Det beror inte på att Gud såg in i framtiden och såg vilka som skulle vara goda, vilka som skulle göra gott, eller att Gud såg in i framtiden och såg vilka som skulle komma till tro på Jesus och sedan utvalde dem på grund av det han såg in i framtiden, att de skulle göra det goda i dem. Med den bortförklaringen så hoppar man helt över poängen som Paulus vill göra här, som Gud inspirerande Paulus vill göra med den här texten. Poängen är att det beror inte alls på människors gärningar eller på något som Gud ens ska ha förutsett in i framtiden att människor skulle ha gjort, utan det beror helt och hållet på Guds beslut att välja vem han vill. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Romarbrevet 9:16. Så Gud har utvalt oss. Gud har utvalt oss i Kristus. Gud har utvalt oss i Kristus före världens grundande. Vad har han utvalt oss till? Det säger han i nästa del av versen, fortfarande i vers 4. Han har utvalt oss till att vara heliga och fläckfria inför honom. Han har utvalt oss till att vara heliga och fläckfria inför honom. Bokstavligen så står det rakt framför honom. Katenopion auto. Rakt framför honom. En tolkning kan vara att vi ska vara heliga och fläckfria i hans ögon. Därför att vi har blivit renade, vi har blivit gjorda fläckfria i Jesu Kristi blod och därför i hans ögon. På grund av att vi är Kristus så har vi blivit gjorda till rena och fläckfria. Men det här ordet rakt framför honom, rakt framför Gud, används inte bara i att Gud ser oss i hans ögon här och nu, just nu, som rena och fläckfria, utan vi talar om när vi kommer att stå rakt framför honom i härligheten, rena, heliga och fläckfria. Han talar om detta i 5:27 i samma brev, i Efesierbrevet 5:27. Han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Här talar det om hur i härligheten Gud har som syfte att ställa fram oss, församlingen, som heliga och fläckfria inför honom. Alltså presentera oss som ett heligt och fläckfritt, som i Gamla testamentet när man presenterade heliga och fläckfria offer framför Gud. Samma sak, så är detta en skugga av vad Kristus, överste prästen, som själv är den fläckfria offret, vill göra med församlingen. Han vill ställa fram oss, presentera oss inför Gud i härlighet. Samma sak i, säger han, exakt samma sak i Kolosserbrevet 1 och 22. Här använder han också ordet katenopion. Han skulle ta fram er heliga, oskyldiga, oklanderliga mitt inför honom. Detta är hans syfte. Det här är syftet med utkorelsen, att inte bara här på jorden ska vi vara heliga i hans ögon och renade och frälsta, utan utkorelsen syftar till en evig härlighet, ett evigt tillstånd av helighet, perfekt fullkomlighet, fläckfrihet, där vi står öga mot öga framför Gud, framför hans tron, i perfekt helighet och rättfärdighet. Och till sist, sista ordet i versen, i kärlek. En del vill lägga kärlek i nästa vers och säga att det är Gud i kärlek som har gjort det här. Men jag tror utifrån texten att det är vi som i församlingen, i fullkomlig helighet, rättfärdighet och i kärlek står inför honom en dag och för evigt. Det är detta som helighet och kärlek, och, eller helighet och rättfärdighet är. Det är kärlek. Det är att följa Guds lag perfekt. Och Guds lag är kärlek. Sammanfattningen av Guds bud är kärlek. Så att vara oskyldiga, heliga, rättfärdiga, det är fina ord som en del kan ha svårt att förstå, men det handlar om kärlek, om att stå rakt inför Gud och vara perfekt helig i kärleken till Gud. Inget som vi har här just nu på jorden, men som vi kommer att ha i evighet. Vers 5 upprepar samma sak. Det här är lite av en poetisk utläggning, en psalm, en tillbedjan till Gud. Så Paulus använder den här hebreiska poetiska tekniken där han säger samma sak två gånger på lite olika sätt. Han upprepar alltså: Gud har i förväg utsett. Så han upprepar sig. Och bokstavligen står det han har i förväg utsett eller utkorat. Han har i förväg utkorat oss till adoption genom Jesus Kristus. Igen, det finns de som vill ta det här grekiska ordet proorisas och säga att det betyder förutsett. Inte i förväg utsett, utan förutsett. Gud förutsåg vilka som skulle tro på honom och bestämde därför att de skulle bli frälsta eller bli hans barn. Men det är inte alls vad det här ordet betyder. Det betyder för, i förväg utsett, förutbestämt, i förväg utkorat. Samma som innan utvalt. Det är inte vad han har förutsett. Det står ju längre fram i versen också. Det är hans goda viljas beslut. Igen, Romarbrevet 9. Hans vilja att välja vem som ska. Hans står fast. Hans beslut att välja vem han vill står fast. Beror inte på gärningar utan endast på hans goda viljas beslut. Det är också meningslöst att säga att Gud har förutsett vad som ska hända och därför utväljer de som ska tro. Därför att det allting är under Guds suveräna skickelse, Guds suveräna beslut. Allting som sker har Gud bestämt ska ske. Så även om Gud skulle förutse vad som har hänt, så är det för att han har redan förutbestämt vad som ska ske. Så man försöker att hoppa över eller bortförklara, men missar igen poängen. Gud har förordnat precis allting som sker. Och det är därför han vet vad som ska ske. Inte för att han passivt tittar in i framtiden och ser vad som ska hända, utan allting är förordnat och bestämt att ske av honom. Och igen, vilka har han i förväg utsett? Det är oss, församlingen. Till vad? I föregående versen så han fortfarande använder parallella uttryck. Föregående versen talar han om helighet, rättfärdighet inför honom, fläckfrihet inför honom. Termer i bred bemärkelse för frälsning. Och här använder han ordet adoption. Eller som svenska biblar säger barnaskap. Men ordet betyder adoption. Också det är en del av frälsningen. Ett ord för frälsning. Att tas upp som hans, som Guds barn. Och även adoption är en handling av nåd till oförtjänta barn. Ett par som väljer att adoptera ett barn adopterar inte ett barn för att de får ut någonting själva av det, utan det är för att de väljer att de vill ha ett barn, och det barnet har ingenting att säga till om. Det barnet har ingenting att tillföra till dem, ingenting att tillägga till dem. Barnet har ingenting i sig själv som gör att föräldrarna väljer att adoptera det. De får inte ut någonting av det. Det är en handling av nåd därför att de föräldrarna vill ta hand om ett barn. De förbarmar sig över ett barn och adoptera dem. Samma sak är det med Gud. Han väljer barn som inte är hans, som inte har någonting att tillägga, än mindre än vad mänskliga barn skulle ha till mänskliga föräldrar. Det är en handling av Guds egen nåd och hans eget val att adoptera, ta upp oss i hans familj, Gör oss till hans arvingar och ge oss det, allt det som är hans. Fast vi själva inte har någonting alls att tillägga, tvärtom. Och detta har han gjort efter sin goda viljas beslut. Efter sin goda viljas beslut, eller bokstavligen hans viljas förnöjsamhet. Hans goda vilja, hans suveräna vilja, eller hans godtycke, hans blotta välbehag. Det var bara för att han själv fann för gott att göra det. Hans egen viljas förnöjsamhet. Det är Guds egen suveräna bestämmelse, och den bestämmelsen är säker. Längre fram i vers 11 står det: i honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Det var alltså hans vilja och hans beslut, och den bestämmelsen står fast och är säker och beror helt och hållet på hans egen suveräna vilja, hans eget välbehag, och inte på förutsedd tro, förutsedd godhet i människor. Endast hans egen vilja, hans eget godtycke, hans eget välbehag. Varför har Gud gjort detta? Varför har Gud gjort detta? Vers 6. Slutmålet till varför han har gjort detta är till hans egen ära alena. Han har gjort detta för att han själv ska bli ärad. Han har inte gjort detta för att han finner någonting i människorna som han utväljer. Inte för att han får ut någonting av oss, utan endast till hans egen ära. För den nåd som han har skänkt i oss. Till lovprisning för äran i den hans nåd som han har skänkt oss i den älskade. Det handlar helt och hållet om hans ära, om hans nåd som han har skänkt oss i den älskade, alltså i Jesus Kristus. Gud behöver inte oss. Gud behöver ingenting från oss. Vi är istället totalt oförtjänta. Vi har syndat emot honom. Om det fanns bara var neutralt, det fanns varken gott eller ont i oss, kanske man hade kunnat förstå det. Men tvärtom, vi har syndat emot honom till och med. Vi är totalt oförtjänta av den gåva som han har skänkt oss i den älskade. Och detta visar upp hans nåd ännu mer. Nåden blir större, visas större, ju större synden är, ju större oförtjänsten är i det som han ger, desto större syns det att hans nåd är. Det läser vi om, denna överflödande nåd i Romarbrevet 5:20. Paulus talar om all människas synd genom Adam och fördärvet. Och som om inte det vore nog, så säger han i 5:20: dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så vi får bilden av att Gud låter Adam synda, låter människan, mänskligheten falla i synd och fördärv. Men inte bara det. Gud gav lagen skriftligen tydligt vad som är hans vilja, så att det skulle bli tydligt att människorna medvetet visste vad Guds vilja var, men ändå bröt emot den. Gud införde lagen för att fallet skulle bli så mycket större. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Varför? För att där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Guds nåd, Guds stora nåd, överflödade. Bokstavligen så står det att synden överflödade, men nåden hyperöverflödade. Nåden hyperöverflödade där synden överflödade. Så det är Guds nåds ära. Det här var Guds syfte med precis allting, med att skapa världen, med att låta den falla i synd, med att fördjupa synden, göra den så mörk och hemsk och fallen och överflödande som den kunde bli, därför att han skulle bli ärad och visa hur stor hans nåd är. Nåd visas endast där synd är. Och som sagt, inte i ett vakuum, inte i att Gud bara utvalde och förlät personer bara så där. Än mer sker detta i Kristus på korset. Den korsfäste Kristus. Gud hade inte bara bestämt att benåda syndare bara så där, utan bestämt till och med att han skulle ta på sig straffet i syndares ställe. Inte nog med hur oförtjänta och onda och usla vi var som människor. Gud hade bestämt att han också skulle ta det mörka och usla straffet, den usla synden, på sig själv och ta på sig det rättfärdiga straffet i form av Guds vrede på sig själv i Kristus på korset. Detta är överflödande nåd. Att Gud utväljer innan jordens grund blev lagd och bestämmer sig för att jag ska, eller den här konversationen inom treenigheten som en del fantiserar, som säkert, som i princip stämmer, att Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande diskuterar mellan varandra. De ska frälsa mänskligheten. Och i alla fall bestämmer, vi ska utvälja vilka som, vi ska visa upp våran stora nåd genom att frälsa vissa individer som vi utväljer. Och Sonen, du ska offra dig för dem. Du ska visa din uppoffrande kärlek i att frälsa och dö. Dö, ta på dig straffet, plågan, och frälsa dessa usla syndare. Dessa som vi har utvalt helt och hållet på grund av att vi ska visa nåd och kärlek, för att vi ska äras och förhärligas ännu mer. Detta var syftet bakom att Gud skapade världen. Våran favoritteolog Jonathan Edwards skrev uppsatsen Syftet bakom vilket Gud skapade världen. The end for which God created the world. Och hans slutsats var punkt. Guds ära. Detta var syftet bakom varför Gud skapade världen. Och det håller vi helt med om utifrån den här texten. Men inte i ett vakuum. Gud äras inte i ett vakuum. Guds ära specifikt genom att han faktiskt visar nåd och dör och frälser syndare. Så äras Gud. Så visas det hur stor hans nåd, barmhärtighet och kärlek är till syndare. Och det var en plan ända från jordens grund blev lagd. Vilka han skulle frälsa var utvalda innan jordens grund blev lagd. Vilka han skulle dö för. Vilka han skulle ta upp som sina barn. Helt oförtjänta personer. För att hans beslut ska få stå fast. Så här i den här texten har vi en dubbel utsaga om predestination till frälsning. En poetisk upprepning av samma sak två gånger med lite olika nyanser som säger talar om predestinationen till frälsning, utkorelsen till frälsning. Så börjar bli varmt. Gud alltså utväljer alltså. Gud fadern utväljer vilka han ska frälsa av sin goda vilja till sin egen ära. Det är en villkorslös utkorelse. Inte villkorad på någonting i oss, i individer, i de individer han utväljer. Inget som han förutsett genom evighetens korridorer, tidens tunnlar. Nej, det är en villkorslös, nådefull utkorelse, endast syftad till hans egen ära. Vem är det annars som blir ärad? Om Gud skulle titta in i framtiden och se vem som skulle välja honom, eller om Gud frälser dem som tror på honom för att de gjorde någonting bättre än de andra. Nej. Då blir inte Gud maximalt ärad. Då blir inte Guds nåd maximalt ärad. Då benådar Gud personer på grund av vissa saker som de har gjort. Nej, det beror inte på någon människas vilja eller strävan, utan på hans barmhärtighet, hans goda vilja, hans suveräna godtycke. Om det var en förutsedd godhet så är det inte nåd. Då är det gärningar. Då är den inte villkorslös. Då är den inte suverän. Då är den inte beroende av Guds egen suveräna, hans egenmäktiga, hans godtyckliga, barmhärtiga beslut. Så den är villkorslös, utkorelsen. Utkorelsen är till frälsning. Frälsning. Inte utkorelse till att möjligen bli frälst om man vill det. Som om att Gud skulle utvälja personer, men man har ändå ett val om man vill ta emot det eller inte. Vi kanske har läst Levande Bibeln. Finns på svenska. Där står det så här. När det, i varje passage där det står att Gud har utvalt er, så står det: ni har tackat ja till Guds erbjudande att bli frälsta. Så är det inte. Det är skrattretande att man ändrar det så totalt till motsatsen av vad texten säger och avslöjar verkligen vad Levande Bibel är för en översättning. Nej, utkorelsen är till frälsning av Gud. Inte till ett frivillig frälsning, utan till frälsning. Till att vara heliga och fläckfria inför honom. Vara heliga och fläckfria inför honom. Som jag nämnde tidigare, här i ligger rättfärdiggörelse. Att bli i hans ögon gjord rättfärdig. Gjord till rättfärdig, räknad som rättfärdig. Rättfärdigad inför Gud på grund av Jesu tillräknade rättfärdighet. Här ligger helgelse, att vara helig och fläckfri. Att bli rättfärdigad när man kommer till tro, genom tro sedan fortsätta i helgelse, att vara helig och bli mer och mer helig inför honom. Men det talar också om, som jag var inne på, förhärligandet, det perfekta tillståndet, att faktiskt stå som fullkomligt helig och fläckfri inför honom, rakt framför honom den dagen, öga mot öga, perfekt, syndfri. Förhärligandet, det här ligger också inbakat, eller Romarbrevet 8 och 29 och 30 talar om hela den här frälsningskedjan som också finns i dessa ord. Till dem han i förväg känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Rättfärdiggörelse, tro, helgelse, adoption är också med, och till slut det slutgiltiga förhärligandet. Allt detta är inbakat i Guds beslut, Guds eviga plan att frälsa individer. Inte bara delar av det, inte att människan själv kommer till tro och sen kommer de andra som en belöning på det eller något sånt. Nej, allt, varje del i frälsningen är där, predestinerad av Gud, inplacerad, förordnad. Han har talat om den villkorslösa utkorelsen, helig och fläckfria. Ska ta lite om adoptionen också, eftersom ordet här nämns i vers 5. Hyofesian, som översätts i svenska biblar, tycker jag är lite olyckligt, har översätts till barnaskap. Och jag tror att det sättet att översätta ordet adoption har skapat mycket förvirring, vållat mycket skada faktiskt bland kristna i Sverige eller i Finland, svenskspråkiga, i den svenskspråkiga världen. Man riktar bort tankarna från tanken om adoption, att vara av nåd inkluderad Guds familj, men man tänker istället på barnaskap som någonting, att man som kristen ska vara barnslig. Man ska inte bry sig om teologi så mycket. Det där är vuxen grejer. Igen, Paulus lägger teologi först och praktik sen, men man märker de här tankarna bland kristna, bland svenskspråkiga kristna, att det ligger en barnslighet, en felaktig barns. Vi ska vara som barn och omvända sig och bli som barn. Guds rike tillhör sådana som barn, men det handlar inte om att vara barnslig och naiv och sådana saker. Att vi ska vara som bebisar hela livet och inte ta våra ansvar som kristna eller behöva lära oss mer som kristna. Det talar ju om att vi ska växa i mognad. Vi ska gå över från att vara spädbarn som bara dricker mjölk och gå över till den fasta födan i Guds ord. Men det används för att skapa en barnslighet, och kanske det är just den här valet att översätta till barnaskap har vållat mycket skada, som vi ser symptomen av i kristenheten. Att man har barnsliga kristna som är barnsliga, inte bryr sig om ansvaret som kristen, teologin. Man tillåter vad som helst så länge man har en barnslig barnatro och i enkelhet har sin tro, sin lilla vrå. Och sedan kan man göra lite hur som helst. Det kan vara lite vilket som med hur man lever. Gud tycker om oss ändå. Vi är barn i hans armar. Och många sådana saker som vi ser. Som egentligen i princip är det som kallas terapeutisk deism. Gud har gett oss en viss moral, men det handlar egentligen om terapi för oss själva. Vi är som barn under föräldrar och vi har inget ansvar. Vi har inget behov av att arbeta på våran helgelse. Ge oss hän åt en församling. Ge oss hän åt bön. Studera ordet. Det handlar istället om att vi får ut, människan ska få ut någonting. Människan är skadad och sårad och behöver en härlig fader där uppe som omfamnar och ger oss terapeutisk deism som ger oss goda och varma känslor i våran stress och i allt sånt. Det är en felaktig förståelse av barnaskapet, även om det finns sanning i det, men det leder till förödande konsekvenser. Istället betyder adoptionen att Gud tar upp den troende som hans barn, som medlem i hans familj, som medarvinge till arvet med Kristus och alla andra heliga. Det handlar inte om att vara barnslig och bli omhändertagen med varma känslor. Så det handlar om att bli placerad. Det handlar om någonting mycket högre. Att bli placerad i en ställning där man är en arvinge, delaktig i hushållet, medarvinge till det härliga arvet som Kristus har förvärvat och alla andra heliga. Det står i Romarbrevet 8:15-18. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, eller adoptionens ande, i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och det här är det stora. Men är vi Guds barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. Inte terapeutiskt. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Detta är adoptionen. Och det är det Gud har utvalt oss innan jordens grund blev lagd. Inte till att vara hans barn direkt när vi föds, utan till att längre fram i livet adopteras efter ett liv av uppror mot honom, efter ett liv av hat, hån, mörker och smuts, tar han ändå upp oss som hans barn, adopterar oss in i hans familj, ger oss inte det riset och straffet vi förtjänar, utan ger oss härlighet, en härlighet som är överväger allt lidande här på jorden i evighet. Kolosserbrevet 1:12. Med glädje ska ni tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Inte att vi gjort oss själva värdiga, utan att han har gjort oss värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Och detta sker i Kristus. Det sker inte utanför Kristus, utanför hans försoning. Nästa stycke säger: i honom är vi friköpta genom hans blod, har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Utkårelsen sker som sagt inte i ett vakuum utanför Kristus. Första Petrusbrevet 1:18 säger: ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa tider uppenbarats för er skull. I utkorelse, i predestinationsplanen, är Jesu ställföreträdande död för de utvalda planerad. Där ingår den. Det var inte plan B eller plan C eller plan D, som en del som inte tror på detta säger. Gud skapade världen och den föll i synd, så han måste ha en plan B. Han måste dränka hela världen i syndafloden så att Noa överlever, och så kanske allting blir bra igen om Noa lever rättfärdigt och lär sina barn att inte synda. Så var inte fallet. Eller att Gud sedan kommer plan C. Han skulle ta Israels folk och de skulle ta över världen och skapa en syndfri värld. Och sedan misslyckades de, så han måste komma med plan D. Han måste sända sin son, som han inte hade tänkt från början. Det var en reservplan, och sedan lyckades den planen. Nej, så var det inte. Det var en bestämd plan redan från början, orkestrerad av Gud, iscensatt av Gud, att världen skulle falla i synd, att han skulle frälsa dem genom att Jesus dog i deras ställe, så att han skulle visa upp sin stora nåd. Och dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Och där synden blir större överflödade nåden ännu mer. Men idag bland många kristna så hör man att grubblerier över de här sakerna är irrelevanta. Det är irrelevant. Man behöver inte tro att Gud är suverän och har utvalt vilka som blir frälsta. Det går bra ändå. Jag minns att jag själv, första gången jag fick höra talas om kalvinism eller om utkorelsen, så tänkte jag att ja, det kan mycket väl vara sant, men det är bara grubblerier som man inte... Vad gör det egentligen? Vad spelar det för roll att man vet om detta, så länge man lever det kristna livet? Och man hör samma sak av många idag, att vi behöver inte undervisa om det här, vi behöver inte grubbla om det här, det är irrelevant, bara vi har en stor församling med kristna som är hängivna till Jesus, spelar ingen roll om hur de tänker i de här frågorna. Men för det första så är inte detta några grubblerier. Det är vad Guds ord här tydligt säger. Här i Efesierbrevet, över hela Bibeln, ser man historien om att Gud är suverän. Det är inte grubblerier, de är inte heller irrelevanta. Det är inte heller irrelevant. Annars skulle Paulus absolut inte skriva om det var något irrelevant. Han hade gått direkt till kapitel längre fram, andra halvan, och struntat i att lägga fram sund teologi och istället lärt dem om hur de ska leva istället. Nej, det här, insikten om detta, leder till att du och jag som kristna kan prisa och tacka Gud för hans nåd genom Jesus, och ska prisa och tacka honom för det och förundras, precis som Paulus säger här, precis vad Paulus vill göra här i texten. Han vill väcka församlingen i Efesos förundran och säga att detta är till hans nåds ära och pris. Hur kan vi prisa och tacka Gud för hans nåd om vi inte vet vad han har gjort, vad han verkligen har gjort för oss? Och hur kan en person som har insett djupet av sin synd, sin syndiga natur, all den ondska hon bedrivit, någonsin tro att hon har kunnat göra någonting gott för att Gud skulle utvälja eller benåda eller frälsa, när man verkligen har fått en insikt av sin egen synd och ondska? Så förstår man att ingenting av detta har jag själv kunnat tillföra eller göra. Hade det varit för mig själv, utanför Guds nåd, så hade jag inte kommit till tro. Jag hade inte omvänt mig till Gud. Jag hade fortsatt i min synd som jag älskade. Och det leder till att man prisar och tackar Gud desto mer för hans nåd. Vi skulle göra våra syskon, som vi ändå tror är frälsta, även om de inte tror som oss eller förstår detta helt, så kan man ändå vara frälst och kristen. Men vi skulle göra dem en stor otjänst i att bara låta dem vara som de är och tro på arminianska läror eller annat sånt. Vi skulle göra dem en otjänst om vi inte undervisade dem och visade dem hur stor Guds ära och utkorande nåd verkligen är, så att det skulle kunna hjälpa dem vidare i deras kristna liv. Utkorelse innebär helgelse. Utkorelse är inte att man är utvald och sedan frälst automatiskt, utan någon tro, utan någon omvändelse, utan någon helgelse. När Gud har utvalt till att vi är heliga och fläckfria och rättfärdiga inför honom. Det är oskiljbart från utkorelsen. Man kan inte säga att jag är utvald, så jag kan leva hur jag vill, för jag är ändå utvald och frälst. Nej, Bibeln säger att vi ska göra vår kallelse och utkorelse fast. Vi ska göra allt vi kan för att göra vår kallelse och utkorelse fast. Utkorelsen innebär helgelse. Utkorelsen ifråntar inte människan ansvaret. Men vi har tryggheten i Guds suveränitet, att det som det hjälper oss i vårt kristna liv, att veta att våran frälsning är inte i våra egna händer, utan i Guds händer, Guds eviga beslut som står fast. Som sagt, de som anser att det här är irrelevant att undervisa om gör människor en björntjänst. Alla de utvalda var en gång förlorade, och utvalda finns än idag som är förlorade. De är de förlorade fåren innan de blir frälsta. Frälsningen sker i en tidpunkt i människans liv, efter ett långt liv eller liv av synd. Så kommer de till en punkt där de till slut får höra detta budskap om frälsning, komma till tro och omvändelse, bli rättfärdig förklarade, bli helgade och bli adopterade och upptagna som Guds barn. Att du säger att du kanske just nu inte är troende, du är förlorad. Du kan ändå vara ett förlorat får. Att du är en stor och eländig syndare betyder inte att du inte är utvald. Du vet bara inte om det än. Men vi vet också att alla inte är utvalda. Och det visar sig i evigheten vem som verkligen är utvald eller inte. Men vad är du? Är du ett förlorat får? Ett utvalt, men ännu får som inte har hittat hem till din Gud? Vad är du? Hur kan du veta om du är utvald eller inte? Ja, ingen av oss vet vem som är utvald, vem som inte är det. Men vi predikar för alla. Men fråga dig själv när du lyssnar på detta och hör att det finns personer som varit utvalda innan jordens grund blev lagd. Vad tänker du själv inför detta? Tänker du att det där är orättvist och elakt av Gud? Eller är du likgiltig inför det? Vad spelar det mig för roll? Jag bryr mig ändå inte om gudomliga ting. Jag bryr mig inte om Gud. Det är säkert inte, det är nog inte sant ändå. Eller hör du de här orden och blir oroad och bekymrad? Är jag utvald eller inte? Just nu är jag förlorad. Just nu är jag i min synd. Men jag hör om att Gud har utvalt några till frälsning. Är jag en av dem? Kan jag vara en av dem? Kan det finnas hopp även för en sån ond syndare som jag? Därför att Gud faktiskt utvalt mig till att bli frälst. Utvalt att frälsa mig från min synd. Fundera över detta. Men vet att det faktum att Gud utväljer vilka som blir frälsta tar inte bort ansvaret från människan. Ingen kan säga att Gud har inte utvalt mig och därför är jag utan skuld och förtjänar inget straff. Nej, människan är ansvarig för sin egen synd och ansvarig att omvända sig och tro på honom. Och om man inte omvänder sig och tror på Jesus så förökar det skulden ännu mer. Och man blir inte en av dem som blir ett föremål för hans nåd. Föremål för att Gud förhärligar sin nåd genom dig. Utan ett föremål för att Gud förhärligar sin vrede, sin rättfärdighet, sitt straff genom dig. Men du, oavsett om du är utvald eller inte, så har du ansvaret att omvända dig från din synd och förtrösta på Herren Jesus. Och du kan inte säga att du ska inte göra det för du är inte utvald. Du kan inte säga att du kan inte göra det för du är inte utvald. Istället ska du lyssna och omvända dig och tro. Och om Gud verkar i dig, om du verkligen är utvald, så verkar Gud genom dessa orden och han kommer att frälsa dig. Han kommer att göra så att du tror på honom och omvänder dig och förtröstar på Herren Jesus och hans försoning på korset. Du fylls av kärlek och beundran över den stora nåd som han har visat i att frälsa syndare som dig genom att själv ta det här straffet på sig på korset och förundras över hans suveränitet, hans suveräna nåd i att utvälja dig innan jordens grund blev lagd. Och det är en fråga du kan ställa dig för att avgöra om du är utvald eller inte. Hur reagerar du på det här budskapet? Och även om du reagerar negativt, så kan du ändå vara utvald, men du kommer till tro senare när Gud har bestämt att du ska det. För Gud bestämmer det. Hans vilja, hans förutbestämmelse kan ingen ändra på. Det är Gud som förutbestämmer vilka som ska bli frälsta. Och frälsta genom Jesu död. Och han gör det till sin egen ära. Denna sanning ska ödmjuka dig och mig. Visa att vi har inte gjort någonting för att förtjäna det. Tvärtom. Det ska väcka beundran och upphöja Guds nåd i frälsningen. Vi vet inte vilka som är utvalda eller inte. Men vi vet alla att vi har ansvaret. De som omvänder sig, tror på honom och håller ut i helgelse ända till slutet. Och står där rakt framför honom, fläckfria och heliga. Det är de som är utvalda. Men hämta uppmuntran och tröst. Bli inte nedslagen av detta. Att Gud väljer och vrakar. Det är bara några få utvalda. Hämta istället uppmuntran och tröst i att din frälsning beror inte på dig själv. Utan på Gud. Endast Gud. Och prisa honom för det. Amen. Låt oss be. Herre, vi gör som den här texten säger till oss att vi ska göra. Vi prisar din nåds ära som du har skänkt oss i din son, i den älskade. Vi ser din storhet, din barmhärtighet, din nåd, din villkorslösa utkorelse. Före jordens grund blev lagd och vi böjer oss i stoftet, ser vår oförtjänthet, ser vår egen maktlöshet, vi ser din stora makt och kraft, att du gör vad du vill, utväljer och frälser, och att det du bestämmer står fast och sker verkligen. Gud, vi tackar dig för detta och vi ber för förlorade får som lyssnar. Vi ber att och önskar att alla de som hör just nu ska vara utvalda. Att du ska frälsa dem just nu. Ge dem pånyttfödelse, omvändelse, tro. Adoptera dem, ta upp dem som dina barn. Helga dem, förklara dem rättfärdiga. Fräls dem, låt dem ta emot det här orden som vi läst. Gud, ära dig själv, visa upp din stora ära genom frälsningen av stora syndare. Allt till din ära, i Jesu namn. Amen.